Jag ska börja i en, innan jag läser den här bibeltexten som vi ska få lyssna till idag, som en av de föreslagna texterna inför den här söndagen. Ska jag börja i en liten personlig berättelse ihop med familjen. Det var så här att barnen var små på den tiden, de var inte så gamla, och vi skulle göra en utflyktsdag till Kolmårdens djurpark. Har du varit där någon gång? Kolmårdens djurpark. Det var på den tiden, jag tror inte de har sam, det var på den tiden man nämligen kunde göra en sån här så kallad minisafari. Det skulle bli en hel dag på Kolmårdens djurpark med aktiviteter. Vi skulle titta på delfiner och vi skulle göra allt möjligt. Och bland annat höjdpunkten, det var den här safarin. Och den här minisafarin gick till så att man kan väl säga att det fanns olika områden med olika typer av djur. Där fanns strutsdelen och där fanns björndelen och det fanns vargdelen och så fanns det lejondelen. Och så fick man åka in med bil och så fick man se de här olika djuren live. Och det började rätt så roligt. Jag skrattar åt det. Det började att vi åkte in till strutsdelen. Det första som händer det är att en strutshanne kommer fram och så plockar han vindrutetorkaren. Tjopp! Där rökte en. Jaha. Jag försöker göra det här ämnet som vi ska ta lite granna roligt också i sammanhanget. Det var det. Vi kommer till björndelen. Och där står det mest gigantiska björn och kliar sig på ryggen mot ett träd. Och mina barn säger så här, kan den där björnen välta bilen? Och jag sa ingenting. Och du sa ingenting. Det höll på att skrämma vettet ur oss. Du sa ingenting, utan det bara blev tyst. Den där jättelika björnen. Och så var det vargdelen. Det hände inte så mycket. De var rätt slöa, de sprang omkring lite. Men så kommer vi till lejondelen. Och det här börjar hända. Det var rätt många bilar på kö. Det liksom, vi åkte som ett lämmeltåg, bilarna. Och det var väldigt smalt så man kunde inte liksom köra förbi. Utan man var tvungen att hålla sig. Och det var olika typer av regler för hur man fick göra. Man fick till exempel inte veva ner vindrutan. Och man fick inte stanna, utan det skulle gå sakta men säkert, möjligen som man skulle kunna hinna med ett annat fotografi, men det var en viss ordning och stod tydligt stora skyltar vad man fick göra eller inte. Och när vi kommer in i den här lejonparken stängs ju dörrarna bakom och vi är någonstans mitt i den här bilkön. Och i början så gick det ju perfekt. Det flöt på. Vi åkte sakta. Det var spännande att se den här lejonflocken som låg där med alla lejonhannar och honor och ungar. Men så är det en tokskalle, ursäkta uttrycket, som gör precis tvärtom. Han som är längst fram, han stannar bilen för att fota. Och dessutom vevar ner rutan. Ja, det var vad som hände. Och vet ni vad som händer när man vevar ner rutan? Jo, lejonflocken blir orolig för den får upp vittringen på människor. Speciellt människor den inte är bekant med. Och de första som ska skydda den här flocken, för det är ju lejonhannarna. Så de börjar bli oroliga, så de börjar springa runt så här. Och vi sitter där och någon tänker så här, varför backar du inte, varför kör du inte undan? Nej, vi sitter där och vi är fast i den här bilkön. Rätt var det är så börjar ett lejon, han är större än alla de andra, förmodligen har han någon ledaruppgift. Han börjar särskilja sig från flocken och han börjar gå mot bilarna. Mot min bil. Sakta men säkert, inte rusande. Utan lugnt, metodiskt och sakta. Tills han är helt framme vid min bil och trycker upp nosen mot vindrutan. Helt dåligt. Jag kan lova att ett lejonhuvud är mycket större än vad du någonsin tror. När man har ett lejonhuvud så här, då är man inte stöddig, jag lovar. Det är mycket större än i tv-rutan. Och ett lejon är mycket, mycket större i verkligheten än man kan tro. Och jag satt där och jag kan säga så här, jag var skräckslagen. Det var bara förnamnet. Alltså jag var rädd till sån milda grad att liksom rädslan hade stegat till skräck. Alltså. Och det gick tusen tankar i mig. Och plötsligt så börjar det här lejonet titta på mina barn. De ligger där på backen och de har liksom kastat sig ner. Och de ligger så här, pappa, och liksom, vad ska jag göra nu då? Måste jag offra mig för mina barn? Blir vi uppkäkade nu? Jag kan inte bedöma graden av hot, men det var en sån här upplevelse av akut rädsla. Det var som på något sätt som att rädslan visade sitt ansikte i det här lejonet. Vi har inte så mycket lejon i Sverige, va? Vi har inte så mycket farliga djur. Vi har det möjligen på djurparker. Men det är inte så stor chans att vi stöter på ett lejon ute när vi går i Habåskogen här ute. Men jag har tänkt så här att det här lejonet som tryckte upp ansiktet mot rutan, det blev för mig en symbolik, nämligen att rädslan har många ansikten. Och var hittar vi Jesus någonstans i det som håller på att skrämma vettet ur oss? Det som på något sätt förlamar oss. Det som på något sätt gör så att man undrar, kommer jag överleva en dag till? Forskningen har sagt så här att rädsla, det försätter oss i kontakt med vår egen död. Det försätter oss i kontakt med den här känslan av övergivenhet. Och därför är den så fruktansvärt dålig. Alltså den är så jobbig att möta. Den är en sån tärande känsla. Så man bara vill helst bara fly ifrån den här känslan. Och det är om rädsla jag ska predika lite idag. Jag ska inte ta alla rädslor, för rädslan har många ansikten. Men jag skulle vilja att du kanske får fylla i den här problematiken. Och att du i den här berättelsen som nu kommer från Jesus får ta med din rädsla och liksom lägga den hos Jesus. Han som vet hur vi känner det. Han som vet hur vi har det. Han som vet hur vi tänker. Han går in i din och min rädsla. Och han vill stå med dig. Och han vill att du ska möta din och min rädsla. Vi ska läsa ett speciellt ställe. Från Lukas evangeliet 12, verserna 4 till och med 7. Jesus sa, jag säger till er som är mina vänner, låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar, men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är värda mer än aldrig så många sparvar. Jag har inte gillat den här texten förut. Jag har ofta läst den här texten. Jaha, det här är alltså en dom över våra liv. Det är alltså ett sätt att försöka skrämma oss till tro. Och så läste jag den här inför den här predikotexten. Och så läste jag den. Nej men, det här är ju precis tvärtom. Det här är ju en själavårdande text. Det här är ju någonting som faktiskt på allvar i den situationen du och jag lever går in i din och min rädsla. Vad vi nu är rädda för. Det är som att Jesus ställer sig bredvid dig och mig. Ställer vår egen rädsla här. Och så drar han ett måttband till den yttersta konsekvensen av rädslan. Nämligen, vem har makt över mitt liv? Och så får vi möta honom som säger så här. Den yttersta makten över liv och död, den har bara Gud. Den yttersta makten över mitt liv, den har Gud. Han tar även fram det här som vi kan brottas med när rädslan tar tag i oss. Är jag övergiven? Är det någon som bryr sig överhuvudtaget? Och så hänvisar han till fåglar, till sparvar. Och så säger han så här. Till och med Gud ser det här om en sparv faller till marken. Han ser precis allting. Han ser rätt in i hur jag har det och hur jag upplever det. Ibland, vänner, så kan rädslan bli en sorts skam i våra liv. Och jag ska gå till en berättelse. Jag och en kompis, vi skulle åka till Kitzbühel. Och när vi väl var där så skulle vi ta en lift uppåt. Och vi satt och så dinglade vi med benen eller sett, ja, inte mycket så att säga som skydda, utan vi satt liksom i en sån här korglift. Och den där gick över en ganska hög passage. Och rätt vad det var så kommer vi till en klyfta. Kanske 20-30 meter ner. Och jag tyckte ju att den här dagen var ju helt, det var en solig dag. Och det var ju lite häftigt, det var ju en känsla och en frihetskänsla att sitta där. Det var en underbar upplevelse för mig. Men så tittar jag på min kompis. Han gör något helt annat. Han sitter och biter i min jacka. Jag hade bitmärken efter den där veckan i jackan. Han sitter och biter i den här jackan. Därför att han är helt panikslagen. Det var liksom så här, det var liksom inte det här, åh vad vacker dagen är, vad underbar utsikt, utan för honom var det en skräckupplevelse. Rädslan kan spöka i våra liv. Och det kan ta sig en mängd uttryck. Och i hans fall så var den här känslan av att tänk om jag rasar, tänk om jag faller. Och då kan man ju tänka så här, hur stor chans var det? Men så fungerar ju inte rädslan, eller hur? Utan den kan fungera oberoende av förnuftet och vara liksom som en pingpongboll som hoppar fram och tillbaka utan koppling till varken sunt förnuft. Eller vad det nu handlar om. Hur stor är chansen? Det är farligare att åka bil. I alla fall, väl tillbaka på hotellet. Då säger min vän så här, och jag förstår att han skäms så fruktansvärt för att han är rädd. Det är för att någonstans så har någonting i hans mask krackelerat. Och vi var ju lite grabbiga på den tiden, så vi ville inte visa svaghet, utan vi ville på något sätt vara lite de här som är självständiga, klarar oss själva, inte rädda för någonting. Men nu hade någonting spruckit i masken. Och han hade visat, det här är jag rädd för. Och han var så rädd att jag skulle skratta åt honom, håna honom, göra så att hans självkänsla sprack. Det var liksom en dubbel rädsla. Tänk om det avslöjas att jag på det här området är väldigt svag. Många människor idag brottas brottas med den här typen av problem. En del flyger inte. Varför då? Inte för att de är rädda om miljön, utan därför att man lider av flyglädsla. Andra sätter sig aldrig på tåg. Och du kan räkna upp mängder av områden. 23% av befolkningen åker aldrig in i en tvättautomat, till exempel, om man konstaterar. Därför att man av någon anledning är rädd för bullret och borstarna. Det är ju en irrationell rädsla. Men rädslan kan vara någonting som finns och ockuperar våra liv. Det är som en pingpongboll som är väldigt svår att fånga. Som inte alltid står i proportion till sunt förnuft. Och många människor, de skäms för att de har det här. Vi hade en hike väldigt nyligen. Och där så gjorde vi såna här gipsmasker. Ni vet, man kletar på gips på och så formar man ett ansikte. Och så sa vi till konfirmanderna så här: rita nu ett streck på den här gipsmasken. Hälften ska vara som du tror att andra uppfattar dig och som du vill, så att säga, vill att andra uppfattar. Resten, den andra sidan, det är sånt som du inte visar. Det är sånt som du har svårt och jobbigt med, och där inkluderar du också det här med vad jag är rädd för. Och så ritar de två typer av helt olika ansikten. På den ena var det kanske en glad figur, och det andra, ja, det var svarta fläckar, det var jobbigheter. Och Björn då, som tidigare har haft konfirmander, han sa vid ett tillfälle längre tillbaka när man hade gjort det här, så var det en konfirmand som ritade ett glatt ansikte, men andra halvan, den var fullständigt svart. Och så frågade, vad betyder det här svarta? Det vill du inte veta. Ibland så skäms vi för att vi är rädda. Men alla människor har rädslor. Och denna allhelgonstid så får vi en särskild hälsning, upplever jag, från Jesus. Att Jesus går in i din rädsla. Inte ens lärjungarna var befriade från rädsla. Och det bland det första Jesus var tvungen att befria lärjungarna från, det var rädsla. Vi ska komma mot slutet av predikan tillbaka till det. Jag känner också människor där den här typen av rädsla har blivit ett handikapp i livet. En kvinna, hon berättar en gång att jag är rädd för båtar, jag är rädd för vatten och jag är rädd för sommaren. Hennes man ville köpa en båt, men det gick ju inte. Och hon berättar så här att någonstans så går den här rädslan tillbaka till när jag var barn. Jag satte med en båt när jag var 7 år gammal. Och så plötsligt driver den här båten ut. Och föräldrarna som stod där oroliga undrade vad det här hänt. Till slut så gick det ju bra, men hon fick massor av stryk när hon kom tillbaka. Hon kände sig förnedrad. Och den här händelsen, den levde upp varje sommar. Och käkade upp den vackraste sommardag inifrån. Så hon kunde aldrig njuta riktigt av sommaren. Det kanske finns händelser i ditt liv där du har blivit skrämd som liten. Och därefter plågas av rädsla. Jesus vill förenas med din rädsla. Han vill hjälpa dig. Ofta börjar det med att du får sätta ord på det här. Du får sätta ord på människor som inte skrattar åt dig, som inte gör sig lustig på din bekostnad. Och vi som lever i kyrkans värld, vi skulle ju mer än någonsin behöva eftersträva öppenhet på det här området. För det är ju så vanligt. Det andra kan handla om att du och jag har svårt att fatta beslut. Därför att vi är så rädda för vad andra människor ska tycka. Att lyssna på andra människors råd, det är sunt. Men det är inte sunt när vi inte förmår fatta beslut. När vi inte har självförtroende, utan Vi drivs av rädsla. Tänk om jag gör fel. Tänk, vad ska de tycka? Människor tycker så fruktansvärt mycket. Då kan det bli en form av människofruktan som kommer in i ditt liv. Och då finns Jesus där och säger, du, vill du leva så här resten av ditt liv? Jag läste en ledarskapsbok som hade titeln Om du inte längre var rädd, vad skulle du då göra av ditt liv? Det finns två starka drivkrafter inom en människa. Och det är rädsla. Och motsatsen är kärlek. Rädsla finns inte i kärleken, utan den sanna kärleken fördriver rädslan, står i första Johannesbrevet. De två kämpar om varandra. De två kämpar i våra liv. Och den ena förutsätter den andra. Ju mindre öppenhet, desto hårdare klimat i samhället eller bland oss själva, ju mer av rädsla kan vi förvänta oss. Och lärjungarna var inte befriade från det här. Det kan också vara så att vi behöver utmana oss själva. Varje tid behöver utmana sig själva. Och då kommer vi få konfronteras med begreppet rädsla. Så var det till exempel i USA under medborgartiden, då segregationen stod högt i USA. Då man till exempel inte fick åka samma buss. Färgade och vita fick inte åka buss, gå på samma toalett. Och åkte man samma buss och var färgad, så skulle man ge plats för en vit. Detta sitter en kvinna. Hon heter Rosa Parks. Hon konfronterar sin egen rädsla. Hon funderar så här, om jag skulle göra tvärtom en dag, vad kommer att hända mig? Vad kommer att hända min familj? Men hon övervinner sin rädsla med hjälp av Jesus. Hon är varmt troende. Hon bestämmer sig för att hon ska göra någonting som bryter den här isen. Hon sätter sig på bussen, fram kommer en vit man och så säger han, ja men jag ska ha din plats. Nej, det tänker inte jag göra nu. Jag tänker inte flytta på mig, för jag har jobbat hela dagen och jag är trött. Och han blir ju rasande. Och så tillkallar man polis. Och så blir det ett hiskans liv. Men hon står på sig. Hon möter den här rädslan tillsammans med Jesus. Det finns någon som tar vår rädsla på allvar. Det finns någon som fyller oss med sin kärlek, med sin frid. Så att det som vill förlama oss, det som vill dra ner oss, inte får den makten den kan över våra liv. Nästa dag så läser en man om det här. Han heter Martin Luther King. Och han inspirerar så fruktansvärt. Och jag tänker så här, när vi vågar lyfta saker och ting, när vi vågar utmana vår egen rädsla tillsammans med Jesus, då händer någonting i våra liv. Mod är inte avsaknad av rädsla. Men det finns någon som fyller oss idag med sin heliga ande. Det finns en som möter din och min rädsla. Till sist jag ska hämta min bibel här. I Johannes evangeliet så möter vi lärjungarna. Och det står att på kvällen samma dag, den första veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, Frid åt er alla. Det första som Jesus fick befria lärjungarna från, det var rädslan. De hade ju blivit traumatiserade. De hade ju sett sin bästa vän död. De hade ju fått vara med om en fruktansvärd händelse. Och så satt de där bakom reglade dörrar. Och vad gör man? Ja, man gör ingenting. Man går inte ut. De hade hamnat i någonting som man skulle kunna beskriva som undvikande beteende. Det här går igen i olika former. Kanske det här går igen i ditt liv. Det här undvikande beteendet. Där du har fastnat bakom låsta dörrar. Vad är det för rädsla som finns bakom och som är motivet dina låsta dörrar? Var det än dyker upp någonstans. Kan du låta Jesus andas på dig? Kan du låta Jesus få öppna den här dörren? Har du gett honom tillåtelse att öppna på dörren till din rädsla? Det här kan du göra tillsammans med andra. Rädslan vill vara ensam med människan. Men du och jag kan tillsammans med Jesus öppna dörren för våra rädslor. Vad skulle du vilja göra av ditt liv om du inte längre var rädd? Amen. Herre, tack för att du har besegrat döden och tack för det eviga livet. Tack Herre att du är inte långt borta från någon enda av oss. Du har gått in i dödens verklighet. Och Herre, när vi är rädda så känner vi oss så övergivna ibland. Och ibland Herre, begränsar rädslan våra liv från att vara det vi vill vara, göra det vi vill göra. Kom i din ande och blås liv i våra hjärtan. Bjud frid Herre över det som håller oss fast. Och Herre, jag skulle vilja be för någon människa här som känner skam över sin rädsla. Att inte våga dela livet med någon. Att känna sig mindervärdig. Herre, kom du in i våra rädslor. Skapa en större öppenhet. Skapa en större tolerans. För människor, Herre, som lever plågade, utsatta. Fyll oss nu och hjälp oss att gå ut i en osäker värld. Inte med stängda dörrar omkring oss, utan med den frihet som kommer ifrån dig, Herre Jesus. Amen.